det här med introduktioner och poddar. Man vill bara typ så här sätta igång direkt, och det gör jag oftast, och det kommer jag göra nu också. Jag heter Hamza Aftoni och ni kollar på Heltidsproffs tillsammans med heltidsproffset Petronella Ekroth, yeah! Som vill ha effekter. Oh. Ibland har jag en tendens att bli stockholmare när jag snackar med stockholmare. Tillbaks Hamza, tillbaks till normala jag. Hur är det bra?
Ja, men det är bra. Visst inte att vi skulle filma idag, ja. Men det är lugnt.
Men hur hade du sett ut ifall du hade vetat att vi ska filma?
Man ser ju att det är söndag på mig. Det är söndagsmys. Det här är söndagsmys.
För mig är det Stureplan, I'm ready
to... Nej.
Vi har inte sett någonting alltså.
Nej.
Din energi, spallig, glad,
ja,
alltid så.
Ja, det tror jag. Jo, men jag tror att... jag är nog en väldigt glad person. Mm. Eller jag anser mig själv vara det. Försöker se mer positivt på saker och ting. Även fast jag har haft många tuffa stunder och motgångar och allting sånt. Men försöker hela tiden vända det till min fördel på något sätt. Och göra det bästa av situationen. Så att, jo, men jag är nog ganska glad.
Du vet ju inte vad jag känner för dig.
Nej.
Och,
vad känner du?
Hat är ett starkt ord.
Du hatar mig. Ja, det är väl bra, jättebra.
Men lite så här, skon klämmer när jag läser vilka lag du har representerat.
Ja, ja.
För du är en fotbollsspelare och du är en försvarare.
Mm.
Och du har representerat ett lag som... Ja, I don't like. Och färgerna ser vi på mikrofonen. Svart och vit.
Ja.
Du är en bianconera, eller en före detta bianconera.
Mm.
Jag är mer, om du får gissa, vilket karaktärsdrag som fan har
jag
i Italien?
Jag skulle säga att du är Milan. Är det rätt?
Så sjukt.
Ja, jätte.
Jag ska till och med visa där min fina bakgrund.
Ja, du ser. Nej, men det kände jag. Ja, det är Milan. Det är det, strålar Milan om det.
Okej, nu gillar jag det igen. Men innan du går in på Juventus och sånt, det var mitt sätt att få folk att höra att du är en fotbollsspelare.
Mm.
Och nämna Juve smått. Första klubben du spelade för?
Rössle BK i Oskarshamn.
Så du är inte stockholmare?
Nej, jag är smålänning.
Okej.
Okay. Mm. Eller alltså, jag är född i Göteborg, men där bodde jag ju till jag var liksom 2 år gammal. Så det kommer jag ju knappt ihåg. Och sen flyttade vi till Oskarshamn och blev kvar där fram till gymnasiet. Då flyttade jag till Växjö i fotbollsgymnasiet. Och sen så har jag flyttat runt sen dess.
Mm. Så du började Rössle?
Mm.
Och hur fick du för att du skulle ens börja på Rössle? Eller i Rössle?
Nej, men alltså, det var en fotbollsskola, kommer jag ihåg, när jag var... Alltså jag var typ 5 år gammal.
Mm.
Och sen så har fotboll alltid varit väldigt naturligt i mitt liv. Alltså i skolan, och jag var alltid ute och spelade fotboll med killarna på rasterna. Spelade alltid fotboll efter skolan. Och växte upp i en liten del utanför stan. Så vi var alltid ute och hängde och spelade fotboll. Och sen har det liksom följt med på något sätt. Och det gick väldigt bra. Jag höll ändå på med andra sporter samtidigt. Men fotbollen stack väl ut lite extra. Och jag tyckte att det var väldigt kul. Och sen så här, kom jag i Smålandslag och sådana läger. Och insåg väl att ja, men det här ska jag nog kanske satsa lite på. Och sen blev det fotbollsgymnasiet, och sen dess så har jag bara kört all in.
Det är att när du gick på skolan, gick du ut och spelade med killarna. Hur välkomnande var killarna?
Ni är jättevälkomnande, verkligen. Alltså jag har också alltid varit en tjej som haft typ mer killkompisar än tjejkompisar.
Mm.
Och det har varit väldigt naturligt för mig att hänga med killar. Och jag tycker att det ibland är till och med roligare. Så att det var inget konstigt alls för mig, utan... väldigt naturligt, jag var väldigt välkommen i den aspekten. Så det är jag väldigt glad för.
Alltså, jag är en kille som också har otroligt mycket tjejkompisar.
Mm.
Och tycker att tjejkompisar är enklare att umgås med, för att tycker att de har mindre drama. Men när jag snackar med tjejkompisar som har mer killkompisar, säger de precis tvärtom.
Ja.
Att killar är mindre drama än tjejer.
Jättemycket.
Ja.
Sen så är så här, de liksom tjejkompisarna jag har haft kanske också då har ju varit mycket inom liksom idrottsvärlden. Så man har ju på något sätt haft väldigt lika syn på saker och ting. Och att det har inte varit det här liksom tjej-tjejiga och drama. Jag skulle ändå säga att det har varit mer killkompisar på vägen. För att det är väldigt okomplicerat och man har bara väldigt kul ihop.
Mm. Det var du som sa det, inte jag. Podden du är med i heter Heltidsproffs.
Mm.
Och man ska antingen vilja bli det, vara det eller ha varit det. Och typ så här grundbulten är att vi vill snacka om ja, de här stegen man tar från amatör till proffs och allt runt omkring som kan spela roll.
Mm.
Så när anser du dig själv att du gick från amatörsteget till proffs?
Det skulle jag nog säga var mitt första, alltså när jag gick till mitt första allsvenska lag, Linköping från Öster då. Så jag gick sista halvåret i gymnasiet, läste jag på distans, för då flyttade jag till Linköping. Och det var liksom då jag fick min första lön och spela allsvenskan, och det var ett stort steg. Sen så är det klart, det var inte mycket pengar, men det var ändå en lön på något sätt. Och även om jag inte var liksom heltidsproffs, jag pluggade, jag har alltid gjort liksom saker vid sidan om, pluggat eller jobbat eller tillfredsställt mig själv och liksom min hjärna på andra plan än bara fotbollsmässigt. Men där skulle jag väl känna att jag själv kände att det var ett stort steg, och det gav liksom lite extra krydda till att det här ska jag verkligen satsa på och jag ska bli så bra jag bara kan bli.
Vågar jag fråga om siffran? Var din,
då, alltså då, ja, då tror jag att det var typ så här 6 000 i månaden.
På riktigt?
Ja. Ja.
Och då fick du skor.
Då var jag proffs. Nej, skojar.
Ja, bara, sex lax.
Nej, men
A-kassa är bättre.
Nej, men det var väl, alltså jag vet inte hur man anser det, men det var väl mer någon sorts så här symbolisk summa, eller jag har ingen aning, men
så vad gjorde du då för att survive?
Jag pluggade, så då fick jag ju lite liksom
studiepengar
därifrån. Sen hade jag faktiskt hjälp från mina föräldrar.
Såklart.
Så det är jag, det har jag glömt bort faktiskt, kommer på nu, men det är någonting jag helt har glömt bort, men är ju såklart väldigt
förträngt.
Ja, exakt. det är jag ju extremt tacksam över att de gick in och stöttade mig med det. För att jag skulle verkligen kunna satsa på det jag ville och inte behöva tänka på pengar. Sen var det inte jättemycket, utan det var väl mest bara att de betalade min hyra. Och sen så kunde jag, alltså 6 000 tycker jag ändå så här, det är ju mycket pengar.
Du tycker det?
Ja, alltså vad ska man då, när jag var, vad var jag då, liksom 19, 18, 19, det tycker jag var jättemycket pengar. Det över man ju, man överlever ju lätt på det.
Om hyran är betald, såklart, så kommer man långt med 6 000.
Ja.
Så om man ska säga det så absolut.
Jag shoppade väldigt mycket den tiden dock. Så
du shoppade? Ja, nice.
Man ser jättebra kanske.
Så här, vem representerar dig? Liksom? Vem fick dig att gå från Linköping?
Nej, men alltså egentligen var det väl typ så här jag själv, faktiskt. Alltså jag hade hjälp av mamma och pappa i början. Och det var egentligen först när jag skulle till, när jag gick utomlands till Juventus.
Mm.
Det var precis det året, eller året in, jag tror det var året innan som jag skaffade agent första gången. Så att det var ju väldigt sent. Och jag tror när jag var lite yngre och det fanns liksom inte agent på det sättet då. Så att jag hade kontakt mycket med liksom klubbar och sånt själv. Och men så här blev ju kontaktad, och då är det ju ganska enkelt att sätta sig och förhandla bara egentligen när de är intresserade av mig. Och så
men då hade du ett CV typ, eller vad gjorde du för att
kunna? Nej, men så här, prestera bra och sen så går vi ryktet och då hör klubbar av sig.
Men när du hörde av dig till dem, hur var din approach? Vad gjorde du?
Nej, jag hörde ju inte av mig. Utan Nej, utan det är så här, jag har alltid fått liksom, vilket är ju jätteskönt såklart, att man har blivit uppvaktad på det sättet. Och då har man ju också suttit i en väldigt bra situation. Och på det sättet så har det ju varit lätt också att förhandla och vara i den situationen. Men hade hjälp av liksom mamma och pappa. För det är också jättesvårt tycker jag att sätta ett pris på sig själv. Alltså hur gör man det? Och att förhandla om pengar. Och alltså pengar för mig, så det är ingenting jag värdesätter inte det jättemycket. Eller det är inte det som driver mig. Och det är inte det som gör mig lycklig. Mm. Utan jag är glad ifall jag får spela fotboll, ifall jag får göra det i där och då den klubben som känns bäst och som kan utveckla mig som mest. Men det är inte liksom pengarna som driver mig. Utan det är bara en jättebonus att jag kan tjäna pengar på någonting som jag älskar. Och som är en hobby på något sätt. Mm. Det är ju det är jag otroligt tacksam över. Så att det, på det sättet har det väl varit ganska enkelt.
Ändrades din livssituation och livsbild med flytten till Turin?
Jag trodde väl att det skulle vara på ett sätt som det kanske inte riktigt blev.
Måste bara avbryta dig. Hur många gånger har du fått berätta den här historien?
Många gånger.
Det är så.
Väldigt många gånger, ja. Så du är lite sen på pucken. Men ja, nej, men det är väl klart jag kan berätta den. Men, nej, men jag hade en bild av att spela utomlands, att det skulle vara med en dröm som går i uppfyllelse. Och det var det ju, herregud. Alltså det var ju jättestort för mig att få flytta utomlands. Och jag kände att jag var ganska klar i Sverige och jag ville testa något nytt och få en ny utmaning. Jag älskar utmaningar, så att jag kastade mig ut i det. Och det började liksom väldigt bra. Men sen så blev det väl bara tuffare och tuffare. Och inte på det sättet så här fotbollsmässigt eller träningsmässigt. Alltså jag älskar att träna hårt. Och jag älskar att man ställer krav. Och jag vill ha högt i tak. Och jag vill att man ska kräva det bästa möjliga från mig. För att jag ska också bli så bra som möjligt. Men det var liksom mycket annat som gjorde att jag mådde väldigt dåligt och hade ett väldigt tufft år i Juventus. Men samtidigt, det slutade på ett väldigt bra sätt. Jag fick vara med och vinna ligan och kuppen, och det är någonting som jag aldrig kommer glömma. Och jag kommer ihåg när jag liksom stod där och vi hade vunnit, att jag bara kände att dels en otrolig lättnad över att det på något sätt slutade på det sättet och att jag fick avsluta på topp. Och att ingen kunde liksom efteråt säga till mig att jag var bitter eller någonting sånt. Utan jag visade hela vägen att jag i alla fall ska prestera på fotbollsplanen. Liksom. Men också att vinna och få vara med och bidra till det är helt oslagbart. Och jag är så glad över att jag fick ändå vara med. Och att jag har så här fått uppleva det i min karriär. Så på så sätt så var det ju också en upplevelse som jag liksom aldrig har fått vara med om tidigare. Och den professionaliteten som finns där och de faciliteterna och förutsättningarna är ju helt otroliga.
Mm.
Och då blir man ju mer så här, varför finns inte det i Sverige? Varför satsar vi inte mer här? Och, men jag menar, det är ju på gång, så att det blir bättre och bättre.
Fanns det något svar då till varför?
Vad sa du?
Finns det något svar till varför man satsar i Sverige?
Men
man tror att vi ska vara i framkant.
Ja, och det var vi ett tag. Mm. Men nu har ju lagen i Europa gått om och satsar ju otroligt mycket. Så att det krävs ju att man satsar. Det tycker jag är väldigt härligt att vara i en klubb som Hammarby idag. Som satsar otroligt mycket på damerna och på damsidan. Och att man värdesätter oss väldigt mycket och visar att man vill satsa. Och då känner man ju också det som spelare och vill ju ge allt tillbaks. Mm, så att jag tror att det är början på någonting väldigt bra. Men det kommer ju krävas, tror jag, ifall svenska ligan ska bli bättre och vara en av de bästa som det var förut, så behöver fler klubbar satsa mer.
Mm. Du nämnde om att det inte alltid var uppåt och att det var lite här tuffare tider.
Mm.
Ur vilken aspekt?
Menar du hela karriären eller
nej, men
Juventus?
Det, Juventus så nämnde du att det var där att det hände.
Nej, men jag tror alltså det var väldigt väldigt ensamt.
Mm.
Som jag inte alls var beredd på. Jag tycker här i Sverige, ifall man kollar till lagen och gemenskapen och det man har som lag här är väldigt fint. Och den liksom det sociala som finns här på ett annat sätt än vad det finns utomlands, tycker jag. Ett annat språk, en annan kultur. Alltså det var väldigt mycket nytt och annorlunda. Som jag tyckte att jag försökte göra det bästa av situationen. Och jag ansträngde mig väldigt mycket och jag tyckte att jag gjorde så gott jag kan, men fick väl inte så mycket tillbaks alltid.
Vad förväntade du dig att du skulle få tillbaks?
Nej, men alltså egentligen, jag förväntade mig väl ingenting, men jag förväntade mig väl att liksom mina lagkamrater, nu var inte det här alla, men att man ändå kunde få liksom någonting tillbaka och att man kände att de ja, men tror på mig eller att det känns genuint tillbaka på något sätt. Men jag kände inte riktigt det. Och då, det blir liksom tufft att vara i ett lag som man inte känner att man kanske är riktigt en del av på något sätt. Och som sagt, det var inte alla jag kände så ifrån, men det blev lite känslan jag hade. Och sen då att vara väldigt ensam, fick jag väl insikten om att jag inte är en person som tycker om att vara så mycket ensam. Mm. Jag tycker om det sociala livet och ha nära och kära runt omkring mig och sådär. Men samtidigt så, det året har ju, det är också, alltså motgångar formar en och det utvecklar en och det gör en otroligt stark. Mm. Så att det har ju också...
Var du öppen med det då?
Ja, det var jag. Sen så kan jag väl tycka att det var ju tufft när jag kom hem och så här, jag var väldigt öppen med det här, för jag kunde också känna så här, varför är det ingen som har berättat den här sidan om myntet, och varför är det ingen som har varnat mig om att det kan vara på det här sättet. För att under tiden när jag pratade, jag hade hjälp av en idrottspsykolog och försökte liksom bara få stöttning i att inte bli helt förstörd under det här året och ta mig igenom det liksom. Mm. Och såklart från familj och min sambo eller kille, och vilket jag är otroligt tacksam över, men det var tufft. Men som sagt, jag tog mig igenom det och det har gjort mig otroligt mycket starkare.
Kan du konkretisera vad det var du tog dig igenom? För då frågar man, menar du Juventus-tiden eller menar du allmänt? Så känns det som att det finns två olika stories kanske.
Nej, alltså Juventus-tiden. Jag är ju väldigt svårt idag att se hur dåligt jag mådde. Alltså jag var verkligen ner i skiten alltså. Och tankar som att så här, hur ska jag någonsin kunna liksom skratta igen? Hur ska jag någonsin, jag tyckte ingenting var kul. Alltså det var som att jag var så här, jag tappade känslorna typ helt. Det var som att jag var helt
avskobad.
Avstängd. Mm. Och bara, jag ska åka till träningen, jag ska göra mitt jobb. Sen åker jag hem, gråter, åker till träningen. Och, alltså det var liksom jättehemskt. Men samtidigt som att jag var så här, nej, jag ska fan ta mig igenom det här. Jag har sagt att jag ska göra det här ett år. Jag ska göra mitt jobb. Jag ska inte... Alltså det är inget fel att liksom ge upp ifall man vill säga det. Mår man inte bra så kanske man inte alltid ska bara kriga sig igenom det. För det kanske inte alltid är värt det. Men under den tiden så började jag tänka mycket att... Nej, men jag tror att det här kommer leda till någonting annat. Jag kommer ta mig igenom det här och jag kommer lära av det här. Och kanske kan jag hjälpa andra med min historia. Och kanske kan jag stötta andra som har det lika jobbigt. Eller hjälpa andra som ska utomlands i framtiden. Ungdomar, tjejer, killar som drömmer om samma saker. Men att bara få lite heads up om hur det också kan vara. Sen behöver inte det vara så för alla. Och alla är vi olika och alla uppfattar vi saker och ting olika. Och för någon annan så kanske det här hade varit en helt perfekt miljö att vara i. Och hade uppfattat det på ett helt annat sätt. Men jag tycker det är viktigt att man ändå förbereder en person som ska hamna i den här liksom, situationen och flytta utomlands själv. Att bara... Det här kan också vänta. Inte bara proffsliv, lyx, det är en dröm och allt det här fina som det också är. Mm. Men det kan också finnas en baksida av det som är väldigt tuff. Och som jag tycker är viktigt att man bara vet om.
En enkel fråga. Var det värt det?
Jo, det var det. Så här i efterhand så var det. Där och då så tyckte jag inte, alltså jag tyckte inte fotboll var kul liksom ett tag. Och jag var så här, vad är det jag håller på med? Och, men samtidigt, jag jobbade väldigt mycket med mig själv under den tiden. Läste böcker, tog hjälp av min psykolog. Kom väldigt mycket närmare min kille. Alltså vi pratade väldigt mycket, så det var ju
fint. Är det din kille eller fiancé?
För jag fiancé, ser, är det fiancé?
I saw the ring on it. Yeah, nice.
Men det känns så konstigt att säga festman.
Yeah.
Men ja, det är min festman.
Nice. Är det ganska nyligen?
Vad är det nu? Två år sedan? Två och ett halvt.
Hold up.
Ja,
men och ni har inte gift er?
Nej. Nej, men vi är inte så här. Nej. Vi måste också. Nej, det kan vi, ska vi ta det sen?
Vi tar det nu.
Vi tar det.
Yeah.
Nej, men jag tror så här, båda vi är väldigt vilket jag älskar med honom också. Vi är nog väldigt så här, ja, men vadå, vi tar väl det när det är
manjana.
Ja, lite så. Yeah. Det är inga, alltså, för det första så här, att vara förlovad är så jävla häftigt. Mm. Alltså den när det, alltså när han friar till mig och det ögonblicket och hur jag mådde då, alltså jag var så här, det här kan jag leva i hur länge som helst. Mm. Så bara det var ju ett stort steg och så häftigt, så att jag kände att jag har ingen stress med att gifta mig. Alltså, va?
Mm.
Det här är ju så här, det här är jättestort liksom. Och sen kan väl jag känna att när det väl sker, jag vill kunna njuta av det, jag vill ta det i lugn och ro, jag vill känna att vi har tid för det. Och just nu så här, att spela fotboll och inte veta, jag har ingen aning om hur nästa år ser ut. Alltså, jag har ingen aning. Och då är det så svårt, så här, ska vi då planera in någon helg någonstans och sen ska man liksom tillbaka till vardagen på måndagen. Alltså då känner jag så här, nej, då kan vi ta det när jag har slutat och sen får vi njuta av det till fullo istället.
Legit svar faktiskt, ja. Nu behöver jag inte vatten längre. Men du vann i alla fall din man.
Jag vann honom. Nej men och vi kom väldigt nära varandra under den här perioden också, vilket var jättefint. Så att det fanns ju väldigt mycket fina grejer som kom med den här tuffa tiden också. Och det har också gjort att jag, alltså efter det, man blir också så här, ge mig en utmaning, jag klarar vad som helst. Mm. Alltså man blir väldigt så här ödmjuk inför livet. Och jag känner att vad som än händer så kan jag vända det till att, okej, men hur gör jag nu då? Jag får göra det bästa av situationen. För vissa grejer, så jag kan inte påverka allt i livet. Saker och ting kommer hända och jag får bara göra det bästa av situationen av det som dyker upp. Och jag tror det fanns en mening med att jag skulle hamna där då och då. Där och då. Och att det var som det var. För att det har lett till att jag är där jag är nu och kanske kan leda till någonting annat i framtiden. Så att jag, absolut, det var värt det. Och jag fick vinna. Alltså det var... Det var jävligt häftigt.
Så vad tar du med dig från sessionerna i Italien till Hammarby idag? Vilka erfarenheter tar du med? Vilka erfarenheter visar du ut mot dina lagkamrater? För du ger mig en aura av att du bör vara kaptensbindel.
Mm. Men jag skulle nog säga att jag är en ledare, alltså så här ganska naturligt. Sen behöver inte jag kaptensbindeln för det. Liksom, utan jag tycker om att... ge till mina lagkamrater och leda laget, även om jag har den eller inte. Liksom. Mm. Man brukar ju också säga det att även ifall det finns en som har kaptensbindeln, men alla vi andra ska ha små kaptensbindlar på oss ändå och ta vårt ansvar.
Mm.
Men ja, sen nu har jag har ju varit skadad och är fortfarande och på väg tillbaka. Så att det är ju tufft liksom, att sitta på sidan och inte kunna bidra med det man vill. Men då får man liksom bidra på andra sätt och... Där känner jag väl att jag har mycket att ge med tanke på det jag har varit med om och den karriären jag har haft. Så jag försöker väl bara visa med alltså professionalitet, göra ett så hårt jobb som möjligt och visa på planen och visa med min inställning också vad som krävs för att vara liksom bland de bästa. För att i Juventus, även i Roma, så det är väldigt professionellt och det är en hög nivå. Och att veta liksom vad som krävs för att komma dit, det är väl det jag försöker liksom bidra med på något sätt.
Du har jävligt behaglig röst och du svarar...
Tack så mycket. Tack.
Väldigt korrekt och mediatränad.
Är det så?
Ja.
Okej. Okay. Jag är inte mediatränad.
Nej, det tror jag inte heller att du är. För du får genuin för att vara mediatränad. Mm. Det är en komplimang.
Ja, tack.
Men du gör något som jag hade velat syssla med. Du är kommentator ibland och sitter i programledare i studios och...
Är programledare? Det har jag inte varit.
Du är ju där ju.
Nej, men jag har suttit som expert eller vad man säger.
Men expert känns kredit. Men du får
Nej, fast jag tycker typ så här, expert, alltså jag har lite svårt för det där. För att jag kan bli så här, jag har lite svårt för att sitta och tycka till om vad andra ska göra när jag själv typ är... ibland i samma situation. Mm. Eller när man är på andra sidan själv ibland. Förstår du vad jag menar?
Ja, klart.
Det kan jag tycka är... det är lite speciellt. Alltså. Mm. Och jag har inte liksom... jag känner egentligen inte att jag har det behovet. Jag är mer... det jag är intresserad av som jag tycker är skitkul är så här... analysera. Titta mer på liksom fotbollen. Och så här, vad kan vi göra annorlunda och... hur ser det taktiska ut och hur kan vi förändra för att det ska bli bättre? Alltså det tycker jag är skitkul att sitta med. Men jag är inte så intresserad av att sitta så här... åh, den här spelaren har ni så dålig, han har haft en dålig period. För det är så här, jag har ingen aning om vad som händer i hans liv. Alltså han kanske har haft... kanske har hänt någonting privat som gör att han har en skittuff period just nu. Alltså det vet jag ju själv liksom. Man är inte alltid på topp. Sen är det klart att man kan kräva... bra kvalitet av proffs och spelare på en viss nivå, men bara för att man gör en dålig match så behöver inte det betyda att den personen är sämst liksom. Och så ska jag tycka och sitta och tycka till om det. Det känner jag bara så här, nej, det är inte min grej.
För det är ändå så här, expert, det är en match, du ska kunna ha en analys på studs. Hur stressad är man liksom? Jag tänker att det är ganska jobbigt.
Nej, men jag... alltså faktiskt är i direkt sen... jag tänker inte på kamerorna.
Nej.
Det är mer så här, ibland ifall någon ska komma och säga... men jag såg det på tv. Jag bara... va? Nej! Alltså då blir jag så här... nej, har du sett? Och typ skäms jag. Så att... det är liksom... det är som att du och jag skulle sitta så här och snacka nu. Nu är det ju kameror på här. Men att jag försöker... jag tänker typ inte på det. Utan... jag försöker väl mer bara så här, vi sitter och snackar fotboll, jag tycker att det är skitkul. Analysera, se, liksom, ta ut klipp och sånt tycker jag är jätteroligt.
Hur ser processen ut? För att minst en gång så har någon gjort lite grafik och det sker så här liksom.
Nej, men då kan det vara typ att, alltså försnacket, då är det ju lite... ifall vi tänker nu typ när jag satt med Premier League då exempelvis, för det blir ju väldigt... men specifikt kanske för hur man jobbar och att man sitter en längre stund. Men då har vi, går vi igenom ett körschema och lite så här, de här grejerna ska vi prata om innan matchen. Och sen under själva matchen sitter man och tittar och då kanske det dyker upp någonting som jag är så här, det där vill jag klippa ut och det där vill jag prata om. Och sen så kanske det upprepas. Och sen så sitter jag och har kontakt med en uppe i... teknikrummet som då sitter och ritar utifrån vad jag har sagt att jag vill att han ska göra.
Jag tror jag känner han som gör grafiken.
Ja, det är nog lite olika också.
Kan du namnen?
Nej, jag kommer inte ihåg det här. Jag är så, det här är så hemskt för att det kan jag också känna ibland att så här, de som sitter liksom framför kameran får alltid... men det är ju ofta liksom vi som får cred och det är vi som syns. Mm. Men alltså det jobbet som görs bakom är... helt otroligt. Alltså det skulle inte funka annars liksom. Så att de som sitter bakom kameran ska ha så mycket mer eloge än vad de får tycker jag.
Landslaget.
Mm.
Jag vet fan om informationen jag fått inte stämmer. Men det står att du har spelat U17 och U19. Då säger jag bara för att... jag säger bara för att när man kollar på din individuella karriär och i klubblag så tänker man, det är klart som fan hon ska vara i landslaget.
Mm. Nej, men alltså det är klart att det har alltid varit en dröm att få spela i landslaget. Och, det gick väldigt bra för mig. Och så här, U17, U19, jag spelade med ett år äldre. Mm. Men var lagkapten och det gick jättebra. Liksom. Sen när man skulle gå från liksom 19 till U23, så där så skadade jag mitt knä första gången. Och då var jag borta i 2 år. allt som allt. För att då, jag drog först mitt bakre korsband och sen drog jag direkt främre korsbandet direkt efter. Så att då var jag borta från fotboll i 2 år. Och då var jag så här, jag måste bara få komma tillbaka och spela fotboll igen i lugn och ro. Så då, det var då jag gick till Hammarby första gången och började spela i, då var det division 1 och inte elitettan. För jag kände att så här, jag får ta det i min takt. Och under den tiden ändrade jag också mycket tankesätt. Att från att tänka väldigt kortsiktigt och så här, gud, får jag inte spela nästa match då i den här säsongen körd. Alltså jag var väldigt så prestationsångest, ställer sjukt höga krav på mig själv. Och tänkte väldigt så här kortsiktigt. Men under tiden jag var skadad och första gången så började jag tänka liksom lite, vidga mina vyer och tänka lite mer långsiktigt. Och att så här, min karriär, jag ska spela i så många år till. Så jag kan ta det i lugn och ro liksom. Jag började spela och sen så kom jag tillbaka till Allsvenskan igen. Ja, och sen så, alltså jag menar, det är så här, det är en förbundskaptens liksom beslut att ta med eller inte ta med. Sen kom jag med därefter i Juventus-tiden, var jag ändå med i bruttotruppen till, var det VM då, va? Och det var ju skithäftigt för mig. Vilket jag var, jag var i chock liksom när jag fick det mejlet. För det var ju väldigt stort. Alltså den veckan var ju helt sjuk. Att så här, vinna Scudetton, vinna kuppen och sen få ett mejl från landslaget om att man är med i en bruttotrupp till VM. Mm. Alltså man bara, vad är det som pågår? Så det var ju skithäftigt. Men nej, och sen kom jag hem. Så mådde jag inte så bra liksom. Så jag kände väl att så här, fotbollen gick väl inte heller jättebra här hemma. Åkte till Roma. Ja, det gick det bra, men sen kom en pandemi. Spelade inte fotboll på ett tag. Signade med Hammarby. Skittaggad på att så här, vara tillbaka i Hammarby. Och allting liksom, de satsar mot och vill. Och jag kände bara att så här, nu kör vi. Och dra korsbandet igen. Så att ja, det är väl liksom, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är bara så här, jag har inte varit tillräckligt bra liksom.
Damn. Självinsikt på hög nivå.
Ja, men vadå, blir man inte uttagen så då räcker jag ju inte till liksom. Så är det väl, men
eller som de sa på Idol, i år var konkurrensen väldigt hög.
Ja, men det är väl så liksom. Alltså det jag tycker är tråkigt är bara att man har haft de här motgångarna. För det är klart att jag kan tänka ibland så här, vad hade jag varit om jag inte hade varit med om det här? Men samtidigt, det är ingen idé att gå och vara bitter över det. Utan,
men det är inte över den heller?
Nej, det är inte. Och jag kommer fortsätta så länge jag bara kan och vill och orkar och tycker det är kul. Och just nu är jag liksom mer taggad än någonsin på att komma tillbaka och spela fotboll igen. Så det är inte för sent. Vi får se.
Jag ser ett VM-guld för dig. Jag har slängt den på det, dig, Petronella.
Det är högt siktat. Men, ja.
Jag hade lätt kunnat sitta här och prata 2 timmar till.
Ja.
Och hade du också kunnat göra.
Ja, verkligen.
Men vi har ett format som håller oss till 30-45 minuter. Ja.
Tråkigt,
och,
men...
Ja, lite tråkigt faktiskt.
Ja.
Men jag tror att man får lära känna dig. Och även om Juventus historien är känd, men du har definierat en stor del av din karriär och har nu lagt grunden för din framtid också. Både i privata sammanhang och i karriären. Och till alla gäster som öppnar upp sig om sin hälsa, psykiska hälsa, ohälsa, säger alltid ett stort tack, för jag tror inte ni förstår hur stort det är för de som tittar. Man trodde tillräckligt när en eller två öppnar sig, nej, fler måste verkligen, så att vi kan få bort det här jävla stigmat. Att få,
ja, men det är det här jag menar, att det är liksom, det är vanligare än vad man tror.
Ja,
och det är därför jag tycker det är viktigt också att man pratar om det, för att bara uppmärksamma om att men jag tror att det är lätt kanske att man tror att så här, är jag den enda som känner så här. Jag är helt ensam i det här, det är något fel på mig. Men när man inser att nej, det är inte, det här är vanligare än vad du tror, då blir det lite lättare också för en själv, och också se att man tar sig igenom det och man klarar så jävla mycket mer än vad man tror. Och det tror jag bara är jätteviktigt att man vet om.
Jag vill utmana dig med en grej. När du väl kommer tillbaka till att spela, och om du skulle råka göra ett mål, så vill jag att du gör en symbol.
Okay.
Och det är
Hjärta.
Mm. Lovar du?
Ja, jag lovar.
Boom! Då har vi den. Och den dedikerar vi till alla.
Ja, ja, ja.
Stort tack Petronella.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack.